Jag vet inte om du anar hur för dig som inte känner mig, Fredrik Karl Mats heter jag. Jag och min fru, vi bodde här. Ja, först bodde jag här från 1985. Flyttade jag, en ganska ung kille, från Västerås ner till Landskrona för att jobba med evangelisation i Skåne tillsammans med Kurt Levin och ett gäng till. Och sen träffade jag Tina och vi gifte oss 1988. Då gjorde vi en mellanperiod i Ängelholm, bodde där ett par år. Sen kom vi tillbaka hit igen slutet på 1990 och var här till 95, flyttade vi till Kävlinge. Så att, och det, när jag kom in i den här lokalen igår kväll så bara slogs jag av en massa minnen. Och jag ser massa, flera kända ansikten här som jag kommer ihåg. Så det är ett tag sedan, men det är väldigt roligt att vara tillbaka. Tack för inbjudan. Far, jag tackar dig för att vi har fått Bibeln. Att vi kan läsa ditt ord och ta del av ditt ord. Herre, vi ber för alla de som jobbar där ute på missionsfältet för att sprida ditt ord på olika sätt och göra dig känd, trodd och efterföljd. Herre, beskydda dem, bevara dem, styrk dem, låt ekonomiska medel komma till här så arbetet inte behöver stanna av utan det kan fortsätta. I Jesu namn vi ber om det, Herre. Amen. Amen. Yes. Nu ska vi predika evangelium. Vi lever ju i en tid som är märklig på många sätt, kan man tycka. Det är mycket konflikter, mycket krig och elände. Det är klimatkris och klimatångest pratar man om, och det är liksom gängkriminalitet och allt möjligt. Och på ett sätt är det ju inget nytt att världen lider. Det har alltid varit svårt att vara människa. Det har alltid haft sina utmaningar och det är många gånger tufft kan vara. Så det är inget nytt egentligen att världen lider. Och Jesus, när Jesus pratar med sina lärjungar i Matteus evangelium så är det en lång berättelse om där Jesus talar om vad som ska hända i framtiden. Och det är precis de här grejerna han pratar om. Det är krig, det är förföljelse, det är naturkatastrofer, det är svält, det är lidande av olika slag. Men så avslutar han då med de här orden som vi precis läste. Och mitt i allt detta, mitt i det här kaosartade, röriga, osäkra tillvaron som vi lever i, så säger Jesus de här orden. Men detta evangelium om riket ska predika, förkunnas till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Så mitt i en tid av mycket oroligheter och mycket dåliga nyhetsrapporteringar så finns det andra nyheter att komma med. Det är vi. Det är Guds församling. Och jag tror att det är otroligt viktigt att vi inte ställer oss liksom i ledet bland dem som kommer med dåliga nyheter. Utan vi är de som ställer oss tillsammans med dem. Hallå! Vi har andra nyheter att komma med. Vi har ett annat perspektiv på tillvaron. Det finns en Gud som inte har glömt oss här nere. Det budskap Jesus kom med, det kallas evangelium. Evangelium var ett vanligt grekiskt ord på den tiden. Betyder goda nyheter. Så när de kom, när lärjungarna kom och sa, jag vill berätta evangeliet. Då frågade folk, evangelium om vad då? Jo, evangelium om Jesus. Och då kan man undra, vad innehåller detta evangelium? Vad är evangeliet om Jesus? Och det är det vi ska prata om idag. Vad säger evangeliet om Jesus? En av de mest tongivande författarna i Bibeln är Paulus, den första missionären. som var en judisk laglärd som var fanatisk i sitt sätt att förfölja den första kristna kyrkan. Sätta dem i fängelse och avrätta dem, allt vad han gjorde. Han red runt på sin häst överallt, liksom, satte de kristna till fånga och slängde dem i fängelse. Tills han en dag, när Gud puttade av honom från hästen och sa, nu ska du följa mig och tjäna mig istället. Han blev totalt förvandlad. Totalt förvandlad. Sen tillbringade han hela sitt liv med att predika evangelium och starta nya kyrkor. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna. Han har skrivit 2/3 av Nya testamentet. Och alla hans brev som han skriver, hans stora ärende som han har, det är att presentera det nya livet i Jesus Kristus. Det nya livet som han hade fått uppleva och som han har fått uppenbarat för sig. Och när Paulus skriver sina brev så flödar det över av superlativ. Det är hur mycket som helst. Det är som om det går inte att stoppa karn. Han är full av inspiration, han är full av energi när han ska förmedla det här budskapet till de här församlingarna som han har startat. Han skriver sina brev. Till exempel Efesierbrevet kapitel 1, det är ett av de här breven som han har skrivit. Från vers 1 till och med 14 är en enda lång mening. Prova det att skriva någon gång. En enda lång mening. Och det här var ett sätt man skrev på när man var väldigt inspirerad. När man var riktigt i gasen och inte kunde bli stoppad. Då skrev man på det här sättet för att visa det här mina kära vänner, det här är grejer alltså. Och det gjorde Paulus. Och jag brukar säga, om du vill tillbringa din tid här på jorden med något riktigt, riktigt upplyftande och starkt, då ska du läsa den här boken ofta. Tillbringa mycket tid med den boken och så leva utifrån kraften av det här budskapet i ditt liv. Det finns inget som slår det. Evangeliet är fortfarande Guds kraft till frälsning. Det är det. Kommer alltid vara det. Och det är det som är vårt uppdrag i våra kyrkor, över hela det här landet, att presentera evangelium för människor. Jag tror ibland att det är dags för kyrkan att ta tillbaka, erövra tillbaka tron på evangeliet. Och presentera det för människor i vårt land. För jag tror så här, evangelium, vi ska läsa en del bibelverser, vi kommer till det snart. Evangelium är alltid, tänk på det, det är alltid mycket bättre än vad du tänkt att det är. Evangeliet, det är det. I evangeliet till frälsning och till rättfärdighet. Så vi måste ta några smakprov. Och först är från Efesierbrevet. Vi ska hålla oss i ganska mycket i Efesierbrevet. Efesierbrevet 1. Och står det så här. Ja, du har det där om du inte har din bibel med dig. Annars får du gärna läsa din bibel. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Vad är det Paulus skriver här? Ibland behöver man liksom bara stanna upp över det man läser och låta det få sjunka in, va? För han räknar upp massa saker här. Han säger så här: det som vi läste här, det är någonting som alltså redan har skett. Vi har fått någonting redan. Det är inte någonting som vi ska få, utan vi har fått det redan. Det är alltså ingenting som kommer en dag när vi kommer till himlen, utan vi har det nu. Vi läste, vi har blivit välsignade. Vi har blivit förlåtna. Alla synder. Du är friköpt. Du har blivit utvald. Du är helig. Nu, idag. Det är ungefär som om jag fick en cykel när jag på min födelsedag. Goda vänner samlade upp pengar och köpte en cykel till mig. Då har jag fått den. Den är min. Behöver inte jag, när jag ska använda min cykel, inte ringer jag till mina vänner och frågar, den här cykeln, kan jag få cykla på den? Går det bra? De tycker jag var dum i huvudet. Liksom. Men du har ju fått den din. Använd den så mycket du vill. Njut av den. Precis så är det. Jag hade blivit välsignad med en cykel. Du har blivit välsignad med himmelska saker från Gud. Här och nu. Att vandra i, att leva av, att uppleva och erfara. Och det är därför som vi älskar den här boken. Den är dyrbar. Därför i den här boken så uppenbaras skatter och rikedomar som inte är av den här världen. Och när Guds ord blir liksom uppenbarat, när Gud tänder lampan och jag ser någonting som jag aldrig har sett förut. Och du har säkert varit med om det många gånger om du läser din bibel. Jag hoppas att du gör det. Att man ser någonting man aldrig har sett. Oj, wow, det där var bra. Det som händer där och då, det är att du möter Jesus själv. Och när du möter Jesus själv så kommer också kraften från honom. Och kan sätta dig fri, fullständigt fri. Du blir välsignad. Och när du tar det till dig och börjar leva utifrån de löftena, då för du himlen ner på jorden. Och kan välsigna människor runt omkring dig med det. Som du har fått av. För Jesus säger så här. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig, säger Jesus. Alltså, min kärlek till Jesus är kopplad till att jag håller fast vid hans bud. Den som älskar mig ska bli älskad av min far och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Halleluja. Vill du att Jesus ska komma till dig? När du sitter hemma vid köksbord eller läser din bibel, så kommer Jesus till dig. Halleluja. Första gången jag fick uppleva det, jag var relativt ny i tron. Och jag jobbade på en grossistfirma hemma i Västerås där jag bodde då. Och trivdes väl inte jättebra. Hade mycket andra tankar och planer. Så att jag sa upp mig från en fast anställning. Och när jag kom hem en söndag kväll, jag hade varit i kyrkan, så kom jag hem en söndag kväll. Kände jag mig så värdelös. Hur kunde jag vara så idiotisk och säga upp mig från den här fasta anställningen jag hade utan att ha ett jobb liksom? Dum, varför gjorde jag det? Men då när jag kom in i min lägenhet så låg min bibel uppslagen och jag tog den och så fastnade mina ögon på en vers som Jesus säger i Johannes evangelium. Han säger så här: min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Och när jag läste det var inte bara så här liksom, det var underbart. Utan den versen från Johannes evangelium, jag glömmer aldrig, kapitel 14, vers 27. Den bara slog rakt emot mig. Och all min oro och all min frustration, det bara rann av mig. Därför att Gud talade in i mitt liv. Och det här är den enda plats, det enda liksom ord där Gud talar in i ditt liv. Det här. Halleluja. Underbart. Så att det betyder att vi har resurser, vi har en förmåga bortom vår egen förmåga i situationen som vi hamnar i. Tack vare det som Gud har gett oss genom Jesus Kristus. Amen. Nu ska vi ta nästa. Det är också Efesierbrevet 2. Det här blir smakprov nummer 2. Vad evangelium är för någonting. Då står det så här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss. Det hörde jag. Han har älskat oss. Redan. Han gör det fortfarande. Med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Nu sa jag det, Paulus han sprider superlativ omkring sig. Genom godhet mot oss i Kristus. Amen. Det här är fantastiskt. För det första säger han så här. Av nåd är ni frälsta. Av nåd är ni frälsta. Nåd, det är någonting du får som du inte behöver förtjäna. Du får den då. Du har inte arbetat dig till det. Du har inte övertalat någon. Du har inte gjort någonting egentligen. Det är bara fritt och förintet ges till dig. Det är nåd. Och frälsningen i Jesus Kristus är av nåd. I tro får jag ta emot det. Och så säger Paulus till och med, han pratar om en överväldigande rika nåd. För mig räcker det att få nåd bara. För mig räcker det att få nåd. Ja, men när Gud, domaren, svingar klubbarna och säger du är benådad, varsågod och gå ut ur rättssalen, du är fri. Det räcker. Men den är både överväldigande nåden och den är också rik. Sug på de orden ett tag. En överväldigande rik nåd. Vi har mer än vad vi någonsin kommer att behöva. Gud, han har skämt bort oss. Vi är bortskämda hela bunten. Men vi måste upptäcka det, hur bortskämda vi är. Halleluja. Prisad vår Jesus. Det här ordet som Paulus använder, det är ett ord som på grekiska är hyper. Och det betyder, alltså det är någonting som är bortom vad som är mätbart. Det är långt utöver, det överträffar allt. Alltså den nåd som Gud har gett oss genom Jesus, den slår allt. Den nåden finner du ingen annanstans än hos Jesus. Ja, men jag känner mig så ovärdig. Precis, det är jag också. Men min ovärdighet, eller Guds nåd, ska jag säga, trumfar min ovärdighet. Guds nåd är större än den. Och dina också. Guds nåd är större än mina klavertramp och när jag strular till det och när jag går fel väg och jag vet inte vad som ska hända. Guds nåd är större. Guds nåd har en förmåga att leda dig och mig genom det här livet och så att vi till slut ändå hamnar rätt. Det finns människor som har gått långt bort från Gud genom livet. Men Gud har en väg att föra dem tillbaka i alla fall. Hans nåd är stor. Vad sjöng vi i första sången? Stor är din trofasthet. Stor är din trofasthet. Amen. Halleluja. Guds nåd är stor. Så stod det så här. Att han är inte bara rik på nåd, han är också rik på barmhärtighet. Stod det. Rik på barmhärtighet är Gud. Om nåd är att du inte får vad du förtjänar. Förlåt. Nåd är att du får vad du inte förtjänar. Så är barmhärtighet att du inte får vad du förtjänar. Vi förtjänar inte att bli räddade. Vi förtjänar inte att få våra synder förlåtna. Vi förtjänar inte att bli välsignade. Men Gud gör det ändå. Därför att han är barmhärtig. Och han är rik på barmhärtighet. Precis som menar, om vi skulle ringa efter, vem ska vi hitta på? vi ringer på Bill Gates som har startat Microsoft. Han är rik på pengar, han är miljardär flera gånger om. Men det finns en Gud som är rik på barmhärtighet. Han är miljardär i barmhärtighet. Och han handlar inte efter oss, efter våra synder, säger Bibeln. Utan han är barmhärtig. Halleluja. Prisad vår Jesus. Vi läser konstant i evangelierna hur Jesus, det är så att Jesus förbarmade sig över de slagna och han botade de sjuka, står. Halleluja. Han förbarmade sig över. Det gör han i våra liv också. Därför att han är rik. Rik på barmhärtighet. Rik på barmhärtighet. Halleluja. Så om Gud har varit barmhärtig mot dig och mig, vad betyder det? Jo, det betyder att jag måste också vara barmhärtig mot andra runt omkring mig. Om Gud har förlåtit mig alla mina synder, då måste jag också förlåta människor runt omkring mig. Jag kan inte stänga in Guds barmhärtighet. Den är fritt för alla. Halleluja. Tack Jesus. Paulus säger till och med att vi är skyldiga att förlåta andra människor. Alltså jag har inget val. Ja, måste. Varför det? Därför att han har förlåtit mig. Och ju mer jag inser hur att jag har fått förlåtelse för mina synder, ju mer jag inser det, desto mer förstår jag också att jag måste förlåta andra människor. Därför att vi är vanliga människor. Har vi några vanliga människor här? En vanlig människa, två vanliga. Det är rätt skönt att vara en vanlig människa. Man behöver inte vara någon superhjälte. Vi har en superhjälte, det räcker. Vi andra är vanliga människor av skrot och korn. Han heter Jesus, vår superhjälte. Och det är honom vi får följa och vandra med. Och det är han som har kraften. Han som har förlåtelsen. Han som har barmhärtigheten. Halleluja. Vi ska ta nästa. Det här blir smakprov nummer tre. Filipperbrevet 3:20. Det här är grejer. Kära någon. Han som kan göra, nu kommer det igen här, långt mycket mer oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer, evigheters evighet. Och församlingen sa amen. Det här är fantastiskt. Och tänk på, det här är Paulus som skriver det här. Paulus, han är trovärdig i det här. Därför Paulus var inte en sån som glassade omkring i livet och liksom reste runt och bodde på hotell efter hotell efter hotell och åt god frukost och predikade lite så här i kyrkorna. Han gick från fängelse till fängelse till fängelse. Och han led skeppsbrott och han blev piskad och slagen och han blev förföljd och hånad och trakasserad. Han hade ett tufft liv. Ändå skriver han det här. Så att om du och jag tycker att livet är tufft ibland, nu kan vi inte prata med Paulus, men vi kan läsa hans berättelse. Han hade ett tufft liv. Ändå skriver han det här. Han säger så här. Han som kan göra, nu kommer det här igen. Alltså om för mig räcker det att Gud kan göra det jag ber om. Det räcker. Ja, men Paulus säger att han kan göra mer än det du ber om. Ja, det räcker inte ens det räcker. Han kan göra mycket mer än det du ber om. Nej, det räcker. Han kan göra långt mycket mer än det du ber om. Men allt du kan tänka, allt din vildaste fantasi kan hitta på, Gud kan överträffa det. Det är den Gud vi ber till. Det är den Gud vi tror på. Det betyder att vad som än möter dig och mig i livet, finns det ingenting som kommer hindra Guds vilja i ditt och mitt liv. När vi tyr oss till honom. När vi håller oss till honom och till hans ord. Halleluja. Så ta nu dina största böner som du någonsin kan tänka dig. Och så ber du. Och så säger Gud, peanuts. Lätt som en plätt. Det betyder inte att jag förminskar dina svårigheter, vad du har gått igenom. Jag har också gått igenom svårigheter. Det har vi alla gjort. Men Gud är större. Hans förmåga är långt bortom min förmåga. Och det är därför jag ber till honom. Därför han har förmågan att göra det som jag inte kan. Halleluja. Tack Jesus. I engelskan står det så här att he can do super abundantly more. Alltså abundantly, det är överflödande. Super överflödande. Det är liksom, det är knappt ett ord. Man hittar på någonting. Och det är det här Paulus gör. Han hittar på, han liksom, när han ska beskriva evangeliet om Jesus, han hittar på egna ord. Han gör det. Han liksom, han laborerar med ord för att på något sätt förklara vem Jesus är och vad han kan göra. Så vill han förmedla det här till kyrkan han kommer till. Och det här betyder ju att för dig och mig, att jag tror, kära älskade församling i Landskrona, om jag pratar till mig själv också, jag tror att det är dags att höja förväntan i våra liv. Inte till den nivå som är min erfarenhet, utan höja förväntan till det som är Guds förmåga. Oj, oj, oj. För om jag ska gå efter min erfarenhet, då blir min, alltså då blir det, Gud vill signa mig och mina barn och ingen annan. Det är liksom, om jag tror att det är dags att höja förväntan på Gud. Så Gud, om inte du frälser människor i Landskrona, då vill jag inte vara med längre. Att bli lite desperat. Om inte jag får se min arbetskamrat komma till tro och få möta dig. Vet inte vad, jag går av på mitten, Gud. Om inte jag får leda en människa till tro under 20. Jag vill att du ska göra det. Om vi inte får se någon bli döpt i den här dopgraven under 2025, så vi slår igen kyrkan, Gud. Du måste göra något. Verka bland oss. Bli lite desperat. Det kanske du är redan, jag vet inte. Fortsätt vara det. Så här står det i Jesaja 43. Och står det så här: tänk inte på det som har hänt. Alltså låt inte det förflutna få definiera din framtid. Mer av samma. Nej. Tänk inte på det. Bry er inte om det som var förr. Låt det vara. Se. Alltså lyft din blick, öppna dina ögon. Jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar. För jag, säger Gud, förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar. Vår Gud är en försörjare. Och så står det så här: så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. Halleluja. Gud vill göra någonting nytt. Både i mitt liv och i ditt liv och i det sammanhang där vi står. Låt oss samarbeta med honom. Det är det här evangeliet som du och jag är satta att predika. Han säger, men jag är ingen predikant. Sorry to say, men det är du visst. Du alla, här är fullt med predikanter. Det betyder inte att du ska kliva upp nästa söndag och predika. Det ska Tevo göra. Men vi är predikanter. Titta, ta nästa bibelord. Nästa. Nu kommer det snart. Där, titta. Ni är ett utvalt släkte. kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att, vadå? Förkunna hans härliga gärningar som han har kallat er till från mörker till, han har kallat er till, från mörker till sitt underbara ljus. Amen. You are a preacher. Come on. Jag också. Ja, men jag känner mig så svag. Ja, men Gud är stark. Ja, men jag känner mig så liten. Ja, men Gud är stor. Ja, men jag har så lite tro. Men Gud har massor med tro. Och min erfarenhet, när jag kliver ut i det som känns lite scary, lite osäkert, lite riskfyllt, när jag kliver ut i det, så är Gud med mig. Men Gud väntar ibland på att vi ska ta ett steg, våga göra något, kliva utanför vår liksom bekvämlighetszon. Så här. Du och jag, vi har bekvämlighetszonen där vi känner oss, här är jag trygg och här känns det bra, här är jag säker. Liksom. Men att gå utanför den, känns lite riskfyllt. Våga göra det här? Yes! Eller pröva. Gud är med dig. Predika evangelium. Jag minns när jag ska ta det till sist. Jag minns när jag stod på gågatan i Malmö, det här många år sedan. Och vi var ett team som jobbade tillsammans och predikade evangelium och vittnade för människor på gågatan i Malmö. Och vi spelade drama. Lite teater så här. Och det här dramat hette Livets ros, och det handlade om ros, liksom en Guds gåva, man fick en ros då. Och jag skulle springa bort och köpa en blomma som vi skulle ha till det här dramat. Och på min väg dit till den här blomsteraffären så satt en kille på en bänk och jag såg honom med ögonbrån och tänkte så här, han ska bjuda med till dramat. Så jag gick in och köpte blomman, gick fram till Håkan heter han. Frågade, hej, jag heter Fredrik, vi är ett gäng här som ska spela drama här borta. Vill du komma med och titta? Och han följde med och tittade. Och vi stod där och tittade på det här dramat. Och så efter dramat så var det en teamet som gick fram och predikade lite kort, några minuter bara om vad Jesus hade gjort i hennes liv. Och så gick vi ut och pratade med folk. Och så vände jag mig om till Håkan och frågade, vad tyckte du om det här? Och när jag gör det så ser jag att han är väldigt berörd av det han har sett. Och så börjar jag berätta hur jag kom till tro. Och när jag står och berättar min frälsningsupplevelse så upplever jag någonting som var det första gången jag upplevde det så starkt. Det var att den här killen jag har framför mig, det jag säger till honom, det handlar inte om hur jag lägger mina ord, hur fina ord jag talar, hur duktig jag är. Det finns någon annan som är i de ord jag säger som övertygar honom. Han heter den helige ande. Så när jag frågar, vill du ta emot Jesus? Säger Håkan ja. Så vi bad tillsammans mitt på gågatan i Malmö och han blev frälst och tog emot Jesus. Vet du att ja, som jag sa, evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och när du och jag, du vet, låt ingen ta ifrån dig ditt vittnesbörd. Ditt vittnesbörd, vad Gud har gjort i ditt liv, bär kraft. Det finns en kraft i det som Gud har gjort i ditt liv. Och det är ingen som kan ifrågasätta det. Det är din story. Du har upplevt det. De kan fäktas och liksom säga, det är inte sant, det funkar inte. Jo, det är sant. Därför jag upplevt det. Det finns en kraft i evangeliet som berör människor. Och som vi sa tidigare här, inte säkert att de blir frälsta på en gång. Kanske kan gå lite tid. Men till slut får du det här samtalet. Nu har jag fattat grejen! För evangelium är levande. Amen. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Nu ska vi be. Tack Jesus. Åh Jesus. Herre, jag tackar dig för att du har gett oss evangeliet. som är levande, som är färskt, som är fullt av kraft och som uppenbarar frälsning, rättfärdighet, förlåtelse, hopp och glädje och frid med dig. Tack att evangeliet innehåller. Att du inte är arg på någon människa, Herre, utan du älskar varje människa och vill ge oss ett nytt liv tack vare Jesus Kristus. Tack att du tog våra synder på korset, Herre. Tack att du gav oss förlåtelse. Tack att du renade oss från all synd och orättfärdighet och gav oss ett nytt liv. Gjort oss till nya skapelser, nya människor. Herre, jag prisar och lovar dig för det. Medan vi blundar och är i bön så vill jag fråga, inte jättemånga här inne, men jag vill ändå fråga om du finns här som kanske aldrig har bett en frälsningsbön, aldrig fattat det här beslutet att säga ja till Jesus, eller du känner att jag vill komma tillbaka till min relation med honom. Jag tänker inte peka ut det, jag tänker inte ta fram det, jag tänker inte på något, jag vill bara veta om du är här. Om det är du, så får du gärna bara räcka din hand lite enkelt, så vill jag be för dig. Du kanske aldrig har bett en frälsningsbön, vill ta emot Jesus i ditt liv, eller vill komma tillbaka till den här första kärleken med honom. Så vill jag gärna be för dig. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Jag tackar dig för vännerna som är här idag. Tack att du har lagt ner så mycket skatter i oss och rikedomar i oss, Herre. Jag ber att du ska använda oss i veckor, månader, år som ligger framför, Herre. Till hjälp för andra människor. Herre, hjälp oss att vända blicken bort från oss själva och se andra människor omkring oss. Och sprida hopp, sprida glädje, sprida kunskap om dig. Till en brusten värld, Herre. Till en slagen och hopplös värld på många sätt. Fyll oss med din heliga ande, Herre. Fyll oss med din heliga ande. Tack Jesus. Vi ber om dig i Jesu namn.